Du lyssnar på En vän att lita på av Jenny Runesson, uppläst av mig, Lo Kauppi. Den här boken handlar inte om henne. Det är inte min sak att berätta hennes historia. Ingen ska inbilla sig att jag fortfarande bryr mig. Det vore löjligt efter alla dessa år. Nej, det här är en historia om vänskap och kärlek. Om mig. Om ungdomar som älskar och samtidigt skadar varandra. Om hur bedräglighet föder bedräglighet, tvivel blir till paranoia. Det finns händelser i livet som förändrar allt och kan markeras med ett kryss på tidslinjen redan i samma stund som de inträffar. Ett barn föds, en närstående dör, en olycka förstör kroppen. Men lika viktiga är alla omärkta vägskäl, urskiljbara först långt senare. Omedvetna val som kan styra hela din framtid ur kurs. Nya bekantskaper som framkallar nya intressen och tar dig på villovägar. Du drabbas av en oförrätt som förbittrar och förändrar dig. Gör dig oförmögen att någonsin skaka av dig misstron. Långt senare kan du minnas ett specifikt tillfälle och tänka att det var just där och då som allt gick åt helvete. När jag ser tillbaka på omständigheterna som ledde fram till att jag spärrades in är det mest skrämmande hur lite jag förstod i stunden. Bara genom att skriva den här redogörelsen har jag kunnat kartlägga hur allt hängde ihop. Hur spiralen neråt började i samma stund som jag träffade Cecilia. Min psykolog sa att jag skulle må bra av att skriva, att det var ett sätt att bli fri. Men jag har skrivit för att förstå. Fri blir jag aldrig. Tre av mina närstående dog på kort tid, av egen hand eller annans. Och jag lever fortfarande med konsekvenserna. Jag skulle inte påstå att jag är lycklig, men jag existerar. Jag finns mitt ibland er, sitter bredvid er på bussen, känner era blickar i kön i mataffären och undrar vad ni tänker, om ni känner igen mig från tidningen. Jag har jobb och villa, en man som säger att han älskar mig och en bonusdotter som kallar mig mamma. Om de visste sanningen skulle ingen av dem vilja se mig igen. Historien handlar alltså inte om min vän, även om hennes roll i händelserna kan anses avgörande. Tänk på det när du läser. Så, nu vet du. Då kan vi börja. Kapitel 1. Den nya psykologen på rättspsyk verkade uttråkad. Hon fick antagligen rikligt betalt för att bara sitta där på sin feta rumpa och ändå gäspade hon. Överdrivet och ljudligt. Kanske var det ett försök att avväpna situationen. Visa att hon inte var rädd. Men gäspningen gjorde att jag ville slänga mig över bordet och trycka knytnäven in i hennes öppna käft. Jag såg det framför mig. Jag vrålade som ett djur och välte bordet åt sidan, slet tag i hennes hår och drog huvudet bakåt, samtidigt som jag pressade in en knuten näve i hennes mun. Jag nöp mig i benet för att inte börja fnittra av bilden. Berätta om kvällen då det brann, sa hon och snurrade på pennan i handen. Hon hade en uppslagen anteckningsbok framför sig men skrev sällan något. Som om boken mest var rekvisita. Något som välutbildade, professionella människor bär runt på. Kom inte ihåg. Jag vet inte vad som är riktiga minnen längre. Vad hände med Lasse egentligen? Menar du Lars? Han har gått på pappaledighet. Pappaledig? Varför hade han inte berättat att han fått barn? Jag insåg att jag inte visste någonting om Lasse. Mer än att han gillade Van Morrison. Vi brukade spela alfabet och lyssna på musik och kalla det terapi. Men jag såg honom häromdagen genom fönstret. Han gick in i byggnaden. Han kanske hade något ärende. Han kunde väl ha kommit förbi och sagt hej, tänkte jag. Jag mådde mycket bättre efter en timme med honom än efter dessa ransakande utfrågningar som den nya psykologen tycktes föredra. Om jag råkade uttrycka en känsla skulle den studeras under lupp ur olika...